Välkomna till ett nytt avsnitt av Magasinet, den här veckan om regeringens allt striktare migrationspolitik. I veckan kom ju regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna med ett nytt utspel om migrationen som innebär att fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas med hänvisning till exempel till att en sökande har extremistiska sympatier eller har begått allvarlig brottslighet i ett annat land. Och med mig för att diskutera det så har jag Lisa Pelling, chef på tankesmedjan Arena Idé och författare till en ny rapport om Tidöpartiernas migrationspolitik. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Ja, i mars i år så skrev du då en rapport som är döpt till integrationens slut. Vad menar du med det?
Jag menar att man sammantaget måste se på Tidöpartiernas politik, alltså inte bara Sverigedemokraternas politik utan numera är det ju också Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas politik som en politik som sammantaget leder till att vi inte längre sysslar med integrationspolitik. De ställer krav på de människor som får uppehållstillstånd i Sverige att antingen totalt assimileras eller inte få integreras överhuvudtaget. Och det här är en extremt repressiv politik och den bryter mot den politik som vi har fört i Sverige under årtionden. Där ju tanken har varit att vi är ett land som har en reglerad invandring men att människor som flyttar här ska kunna bli en del av samhället. Och det här bryter man med nu. Det är integrationens slut helt enkelt.
På vilket sätt gör man det då? Tycker du?
Ja, dels så gör man ju det genom att göra det mycket svårare att få uppehållstillstånd. Inga uppehållstillstånd är permanenta. Man har ju redan gjort så att de som ansöker om uppehållstillstånd efter 2015 får alla tidsbegränsade uppehållstillstånd. De allra flesta får uppehållstillstånd som till en början bara är 13 månader. Ett år och en månad. Sen kan man förlänga i 2 år, sen förlänga ytterligare 2 år. Om man får uppehållstillstånd som flykting så är det 3 år som gäller. Men de vill helt avskaffa de permanenta uppehållstillstånden. Omvandla alla uppehållstillstånd till tillfälliga tidsbegränsade uppehållstillstånd. Och det säger sig självt att det är väldigt svårt att integrera sig om man inte har liksom fast mark under fötterna. Och alla, personal i skolan, personal i vården, myndigheter, kommer ju att börja se på människor som är uppehållstillstånd som personer som är liksom tillfälliga gäster. De är här på besök. Det är tidsbegränsat. Varför låta folk påbörja en 6- eller 7-årig läkarutbildning om man har ett uppehållstillstånd som gäller bara 2 år? Då står det liksom konsekvenserna. Så alla uppehållstillstånd är tidsbegränsade och det ska också bli väldigt mycket lättare att dra tillbaka uppehållstillstånd. Och senast nu i veckan har jag ett utspel av de här, men ett viktigt utspel kommer i samband med Tidöavtalet där man säger att uppehållstillstånd ska kunna dras tillbaka på det man kallar bristande vandel.
Och vad är det där för något?
Det är ju alltså inte lagbrott. Det har redan tidigare funnits en möjlighet att dra tillbaka uppehållstillstånd om någon bryter mot lagen och ska vissa enligt vissa liksom, straff ska uppnå viss straffvärde, men det har funnits en sån möjlighet. Här utvidgar man det till att vara sånt som bristande regel efterlevnad. Vad är det? Man skriver att bristande vandel, ett exempel på det är prostitution och missbruk. 2 företeelser som vi ju i vårt moderna samhälle har lärt oss att betrakta inte som brottslighet utan som något när det gäller missbruk är en beroende sjukdom som kräver vård. Och när det gäller prostitution så har vi lärt oss att det här handlar om offer som behöver stöd, råd, vård, inte ska straffas som brottslingar. Men det här ska alltså kunna ligga till grund för att dra tillbaka ett uppehållstillstånd. Och är det en vuxen person som har barn som får sitt uppehållstillstånd tillbakadraget så är det ju också så då att hela familjen tvingas lämna Sverige. Så det gör en hel kategori av människor i Sverige får en väldigt prekär situation i Sverige, en väldigt otrygg en tidsbegränsad, osäker tillvaro och det är en väldigt dålig grund för integrationen.
Annars får man ju intrycket ändå även tidigare att integrationen i Sverige inte har funkat så bra och att det dröjer länge innan folk som har invandrat till Sverige får jobb och sådär. Men du ger lite en annan bild i den här rapporten.
Ja, och det här är ju en myt som människor som av helt andra anledningar inte vill ha någon invandring, tycker om att sprida. Här får man vara lite försiktig. att säga att integrationen inte fungerar så dåligt som dess belackare, de som inte vill ha någon integration, säger, är ju inte samma sak som att säga att integrationen inte skulle kunna vara ännu bättre. Självklart finns det saker att göra, och det handlar ju om liksom all typ av integration. Integration av ungdomar som har slutat gymnasiet, de behöver en bättre integration på arbetsmarknaden, bättre integration på bostadsmarknaden. Även integration av människor som flyttar till Sverige behöver fungera bättre. Och i mitt perspektiv handlar det ju om att vi behöver ett starkare samhälle. Vi behöver bostäder som folk har råd med. Vi behöver en arbetsmarknad med sysselsättning. Vi behöver en vård som fungerar bra i hela landet. Men när man påstår att integrationen skulle ha fungerat sämre i Sverige än i andra jämförbara länder, så stämmer det helt enkelt inte. Vi har en väldigt hög sysselsättningsnivå till exempel bland människor som har flyttat hit. Trots att människor har flyttat till Sverige i mycket högre utsträckning som flyktingar än som arbetskraftsinvandrare. Och då måste man förstå, om man liksom flyttar till ett land för att jobba, så har man såklart jobb från dag ett. Det blir lite märkligt att jämföra den kategorin av invandrare med kategorin som flyr hals över huvudet, har fått med sig sitt pass och ingenting annat och kommer till Sverige och ska börja om helt från början. Men även när man jämför länder som har till största delen arbetskraftsinvandring med Sverige, som har en så hög andel asylinvandring, så har vi en högre sysselsättningsnivå. Samtidigt är det såklart så att den allmänna sysselsättningsnivån är väldigt hög i Sverige. Så gapet mellan inflyttades, invandrades sysselsättningsnivå och den inhemska befolkningens sysselsättningsnivå är ändå stor. Men det är inte så att själva integrationspolitiken har fungerat dåligt. Nej, vi lyckas ganska bra i Sverige med att integrera människor som flyttar hit. Vi lyckas mycket bättre än de allra flesta andra länder. Vi lyckas till och med bättre med att integrera inflyttade kvinnor i Sverige är man lyckas med att integrera infödda kvinnor i ett land som Italien eller Grekland, om man nu ska se på sysselsättningsnivå.
Men samtidigt så ser vi ju ökade problem i utanförskapsområden, ökad gängkriminalitet. Där pratar man ju ofta om att det är någonting med integrationen som inte har fungerat och som gör att folk hamnar utanför samhället. Hur hänger det där ihop?
Ja, alltså vi har ju stora problem med en välfärd som inte riktigt räcker till. Vi har sedan ett tiotal år en närmast icke-existerande bostadspolitik till exempel, som leder till ökande trångboddhet. Vi har ett skolsystem som ju, det finns en stor konsensus över att det liksom inte fungerar. Jag tycker att man gör inflyttade människor en stor orättvisa om man skyller de problemen, som i allra högsta grad är liksom hemmasnickrade. Det är ingen som har tvingat oss att ha det här segregerade skolsystemet eller den här trångboddheten. Det har inte så mycket att göra med att människor har flyttat hit. Och gängkriminalitet är ju inte något som utmärker andra länder som har haft samma invandrargrupper som vi har haft. Om det var något som låg i kulturen, så skulle man se lika mycket skjutningar i andra europeiska huvudstäder som man gör i Stockholm.
Men precis, men jag tänker att det finns ju ändå argument för att många bor väldigt trångbott, men man har föräldrar som kanske inte kan svenska, inte kan hjälpa till i skolan. Det är trångt hemma, man beger sig ut istället och hamnar i dåligt sällskap och så vidare. Har inte det här att göra med att integrationen inte har funkat?
Det som inte har funkat är ju att man inte har byggt de bostäder man hade behövt göra. Man har inte byggt ut, man har inte anpassat skolan efter den verkligheten. Det är ett problem. Ett annat problem är att vi har en drogpolitik i Sverige som inte är evidensbaserad, som i allt för hög utsträckning har gått ut på att straffa missbrukare istället för att vara skademinimerande, hjälpa missbrukare till vård, vilket ju också visar sig att vi har de absolut högsta dödstalen när det gäller narkotikarelaterade dödstal i hela Europa. Det är inte konstigt att den här stora problematiken med droghandel, drogmissbruk också leder till våld. Så här igen tror jag att den problematiken har skett i tiden samtidigt. Samma sak med det segregerande skolsystemet, samma sak med att vi har gett upp om att ha en social bostadspolitik som vi har haft en stor inflyttning till Sverige. Det är lätt att man liksom blandar ihop de här fenomenen, men Det är inte rimligt att göra det. Särskilt liksom, Jon, om jag säger så här, även om det var så, säg att det är liksom den stora invandringen som har förorsakat det här, att tro att man kan lösa det genom att på marginalen nu sänka antalet personer som får skydd i Sverige eller att drastiskt skära ner på arbetskraftsinvandringen, det är ju inte en lösning för dem som redan är här. Och där skulle man istället behöva ha en mycket mer välfungerande integrationspolitik. Och på det området gör man precis tvärtom. Alltså man gör det mycket, mycket svårare att integrera sig i Sverige. Bland annat genom att man då gör alla uppehållstillstånd osäkra, tidsbegränsade, tillfälliga.
Så varför gör regeringen det här då?
Det här är ju Sverigedemokraternas politik. Och jag skulle säga att det här är liksom dealen med dem. Sverigedemokraterna vill ha den här politiken. De har alltid velat ha den. Det är deras existensberättigande att minska invandringen till Sverige. Ända sedan de startades ur en organisation som ju på den tiden hette Bevara Sverige Svenskt. Det är ju deras rötter tillsammans med de nazistiska rötterna som de också har. Dealen med de andra borgerliga partierna har ju varit att de får sin ekonomiska politik. Framförallt så får de en politik som gör det möjligt för dem att försvara friskolesystemet, valfrihetssystemen inom vården, tog privatiseringen av hemtjänsten, nu trycker jag mig lite drastiskt här, mot att de accepterar Sverigedemokraternas invandringspolitik. Så jag tror att det är så man ska tolka det. Det här är inte en politik som vill integration. Det här är inte en politik som vill göra det möjligt för Sverige att vara ett land som är öppet mot omvärlden, som solidariskt ställer upp för att ta vår del av ansvaret för människor som tvingas fly, eller som är ett land som är öppen för att människor ska kunna invandra hit med sin kunskap, sin kompetens, sin företagsamhet och jobba på svenska arbetsplatser, starta företag här. Sverigedemokraterna vill ingenting av det. De bryr sig inte om huruvida det stärker Sveriges tillväxt eller om det är bra för våra offentliga finanser eller om det är trevligare att bo i ett land som är öppet mot omvärlden. De vill bevara Sverige svenskt. Så skulle jag... Det är min liksom tolkning av att ha gått igenom Tidöavtalet, för det är väldigt systematiskt. Ja.
Och du skriver ju då i rapporten just då, och vi har varit inne på det lite, men just att de här ökade kraven på asylsökande och nyanlända löper som en röd tråd genom Tidöavtalets förslag. Vad är de tydligaste exemplen på det, tycker du?
Man kopplar ju ihop möjligheten att förnya sitt tidsbegränsade tillstånd med att man ska uppfylla de här kraven på vandel. Och det gör ju att man hela tiden som nyinflyttad, som nyanländ till Sverige måste vara orolig för att man kan anklagas till exempel för bristande regel efterlevnad som det står. Eller att man som barn till en invandrad förälder som har ett tillfälligt uppehållstillstånd kan vara rädd för att uppsöka skolsköterskan för att berätta att man är orolig över att mamma dricker för mycket. För att mamma dricker för mycket, det är missbruk. Det är ett exempel på bristande vandel. Det är en grund för att hela familjen ska förlora sitt uppehållstillstånd i Sverige. Det är klart att man inte kontaktar skolsköterskan eller socialtjänsten eller ens sin lärare och berättar om det. Eftersom det kan innebära ett hot mot ens hela existens. Och gör man inte det, har man inte en möjlighet att få stöd från skolan, barn- och ungdomspsyk, socialen, fritidspersonalen, då får man inte heller det stöd som man skulle behöva i sin integration. Sen ska man liksom se integration som en investering. Vi investerar ganska mycket i människor som föds i Sverige. Det är liksom barnavårdscentral och sen är det 9-årig grundskola och så gymnasiet och så högskoleutbildning och så får man barnbidrag och föräldraförsäkring och studiebidrag. En jättelik investering, men det lönar sig för oss som samhälle. Då får man ju individer som har en bra utbildning och som är friska och som kan bidra liksom till samhällsekonomin och ett fint samhälle helt enkelt. De som flyttar hit behöver ju få en bråkdel av den investeringen. Ofta så kommer man hit med utbildning och det där med BVC och föräldraledighet och sånt där, de har man redan klarat av. Men det är ändå en investering. Och den investeringen vill den här regeringen inte göra. Man har ju, låter ju liksom välfärden ut i kommunerna gå igenom ett fruktansvärt stålbad och skärs ner på skolor, det skärs ner på sjukvården, och dessutom så gör man inte de investeringar man skulle behöva göra för att rusta upp utsatta bostadsområden och göra det lite mindre trångbott. Det är ju nu som standard att man som nyinflyttad bor väldigt, väldigt trångt. Om man frågar kriminologerna så är det här kanske en av de mest avgörande orsaken, att det bor väldigt mycket tonårspojkar på en väldigt liten yta med väldigt lite möjligheter till en vettig fritid och en skola som inte ger dem några perspektiv. Det är en väldigt giftig cocktail, och du vet, 99,9% av de här unga killarna klarar sig ändå. Men det är tillräckligt många som tappar hoppet och hamnar i fel sällskap.
Du skriver också i rapporten då att samtidigt så ställs nästan inga krav på myndigheter och institutioner som möter de asylsökande. Vad menar du med det?
Nej, men jag menar ju att där skulle man ju behöva liksom stärka samhällets ansvar för att göra den här investeringen. Istället för att stillatigande se på när man sönderprivatiserar SFI-undervisningen till exempel, som ju både är underfinansierad och utlagd på entreprenad till ett antal aktörer som är ofta väldigt oseriösa. Det finns fantastisk SFI-verksamhet, inte minst inom folkbildningen, men det finns ett gäng oseriösa aktörer också som skor sig på att ge nyanlända som har väldigt svårt att välja en undermålig undervisning. Och där tar man inte sitt ansvar helt enkelt. Och ansvaret i skolan är ju att se till att de här barnen får gå i klasser där det finns några elever som pratar svenska. Istället har man ju valt ett skolsystem som är extremt segregerande, som driver segregationen, som gör skolan mer segregerad för varje år.
Om vi tittar då lite på det här senaste utspelet nu från regeringen och SD, där man då vill att fler uppehållstillstånd ska kunna återkallas. Är det här ett väntat utspel från Tidöpartiernas sida, skulle du säga?
Ja, det är det absolut. Det som har kommit den här veckan handlar ju om att man ska kunna återkalla uppehållstillstånd av säkerhetsskäl. Man menar där att man ska kunna återkalla uppehållstillstånd för människor som har begått brott till exempel innan man kom till Sverige. Och det kan ju på ytan verka liksom rimligt att man ska göra det. Ett stort problem med det här är att det här handlar om människor som söker skydd och som ju då har rätt till en rättssäker asylprocess. Men så snart Säpo, säkerhetspolisen, blir inblandad i såna här fall, så är det inte möjligt för varken den asylsökande eller den asylsökandes juridiska ombud att få reda på vad som är grunderna. Så det blir en väldigt rättsosäker process, som ju till exempel har drabbat kurder som har sökt uppehållstillstånd i Sverige nu, har upplevt att det är mycket svårare än tidigare. Och deras juridiska ombud, de advokater som jobbar med de här fallen, upplever det som att de får avslag på sin asylansökan med hänvisning till grunder som bara Säpo känner till. Så det här minskar så att säga rättssäkerheten i systemet.
Men om man ändå tittar på de här skälen då, om den sökande till exempel har extremistiska sympatier eller har begått allvarlig brottslighet i ett annat land eller har kopplingar till främmande makt som man också pratar om, är det då inte rimligt att man omprövar de här uppehållstillstånden?
Det är rimligt att ompröva om man upptäcker att någon har begått brott, och det är ju också en del av FNs flyktingkonvention. Alltså människor som har begått krigsbrott omfattas inte av konventionen, ända sedan den kom på plats då efter andra världskriget. Men den här frågan kring sympati är mycket svårare. För vad är sympati? Är det att gå på en nära släktingsbegravning där någon, ett rötägg, viftar med en flagga till en förbjuden organisation? Ska människor som har gått på en kurdisk folkfest där någon har fått för sig att ta med sig ett porträtt av Öcalan anklagas för att ha terroristsympatier? Jag hittar inte på de här exemplen, utan det här är saker som redan har hänt och som redan har legat folk till last i sina ansökningar om uppehållstillstånd. Och det här skulle bli så att säga, ännu skärpt, ännu svårare. Man ger sig ut på ett gungfly här av rättsosäkerhet som är väldigt obehagligt.
Men om jag förstår dig rätt, så tycker du att de bestämmelser som finns idag kring just säkerhet och att man ändå prövar personer, att det räcker? Eller?
Ja, det skulle jag säga att det gör. De fall som har varit har ju ofta handlat om människor som också har en psykisk sjukdom där helt enkelt psykiatrin inte har räckt till, där de andra skyddsnäten inte har fungerat.
Men vad säger du till dem som säger att Akilov, han skulle ha lämnat landet, där borde vi ha, om vi har hårdare bestämmelser så skulle det kanske inte det där ha skett. Så alltså då pratar jag om Drottninggatan.
Precis, så finns ju inget parti i riksdagen som tycker att vi ska ha oreglerad invandring. Och vi ska absolut ha en reglerad invandring. Och reglerad invandring innebär ju att några kommer få nej på sin ansökan och de som har fått nej på sin ansökan ska inte vara kvar i Sverige. Det stora problem som vi har idag är ju att det finns människor som inte kan utvisas, som har hemländer som inte tar emot, som man tvingar till ett liv i ett fullständigt limbo. Där skulle man behöva ha en annan politik för att möjliggöra för dem som inte kan återvända att ändå få ett människovärdigt liv i Sverige. Det är ett större problem. Sen är ju problemet med att man kan vara kvar i Sverige, att man kan försörja sig utan att man har uppehållstillstånd. Det handlar ju väldigt mycket om hur vi reglerar arbetsmarknaden. Och där har vi under en följd av år sett nedskärningar på alla de myndigheter som har till uppgift att inspektera arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverket, inte minst, men även andra myndigheter, om man har sett en naivitet när det gäller arbetslivskriminalitet som är, tycker jag, oförlåtlig. Så där skulle man verkligen behöva göra en hemläxa, och det skulle ju vara bra för alla schyssta företag i Sverige också. Det är för mig obegripligt att inte Svenskt Näringsliv har varit mycket tydligare i det arbetet. Att rensa upp i byggbranschen till exempel, det hade man behövt göra.
Nu pratar vi mycket då om regeringen och SD, men Socialdemokraterna har ju också, de har varit ganska milda i sin kritik av Tidöpartiernas invandringspolitik och också uttalat att man vill ha en ganska strikt invandringspolitik. Skiljer egentligen så mycket mellan regeringen och Socialdemokraternas invandringspolitik idag?
Jag vill ju tro att det gör det, och jag tror att det gör det i grunden när det gäller detta med att man ändå tror att Sverige ska vara ett land där det är möjligt att integrera sig. Men jag blev väldigt besviken på Magdalena Andersson när hon i samband med att Tidöavtalet presenterades inte ville kritisera bland annat det här användningen av bristande vandel som en grund för att återkalla uppehållstillstånd som i min värld är något av det som allra mest kommer att försvåra integrationen, eftersom det just försvårar kontakten med resten av samhället att tillitsfullt så att säga bli en del av Sverige. Hänvisningen var då att Tidöavtalet så att säga bara var förslag och att man skulle återkomma med kritik när de här förslagen blir verklighet. Nu vet vi ju mer än ett år senare att de förslag som står i Tidöavtalet, de förverkligas. De blir till utredningsuppdrag som blir till propositioner som blir till lag.
Men är det säkert att de här förslagen kring integration kommer bli verklighet?
Ja, det finns ingen anledning att tro någonting annat. Det har ju hittills inte varit så att något förslag som ligger i Tidöavtalet har utsatts för någon form av det här gör vi inte, eller vi har ångrat oss kring det här, eller här kommer vi inte. Nej, nej, nej. Det här är ett väldigt konkret politiskt handlingsprogram, och särskilt i de här delarna så driver Sverigedemokraterna på. Och jag tror att Sverigedemokraterna är inte särskilt intresserade av att behålla friskolorna eller ha privat hemtjänst. Jag tror att de kunde inte bry sig mindre om det. Kanske snarare att de delar den allmänna liksom, befolkningens åsikt om att skolsystemet inte funkar särskilt bra, och att man kanske inte måste tvinga alla regioner att ha privata vårdcentraler, att regionen kanske kunde få välja själv om man vill driva dem i egen drift när man ändå ska betala för dem, förstår du? Men de är ju väldigt besatta av de här frågorna, så att de kommer inte att liksom låta något parti, om de skulle vilja ens, ändra på det som står i Tidöavtalet. Och det vi måste liksom förbereda oss på nu är ju att det kommer ett Tidöavtal 2.0. De sitter i förhandlingar nu för att presentera ett nytt, en ny överenskommelse där man kommer att gå ännu längre. Så det är hög tid för alla progressiva krafter i Sverige, inklusive Socialdemokraterna, att markera, tycker jag.
Men ändå då, om man tittar på väljarna, så verkar ju väljarna tycka att invandring då är en viktig fråga, och det har varit en av de viktigaste frågorna de senaste valrörelserna. Så vad beror det här på då? Vill man inte ha hårdare tag då från väljarnas sida, tror du?
Mm. Det är ju väldigt problematiskt hur politiken också förstärker opinionen. Alltså att ju mer repressiv politik man är, desto mer misstänksamhet, desto mer avvågsamhet, desto mer fientlighet odlar politiker. Jag tror att man kan liksom inte tänka bort den effekten. Alltså när politiker säger vi tror på ett öppet land, vi tror att människor som kommer hit kommer att berika det här landet, vi välkomnar människors talanger, företagsamhet, kunskaper, vilja att bli en del av Sverige, då kommer det också att smitta av sig på opinionen. Men när man har politiker som säger invandring är dåligt, det ska begränsas så mycket som möjligt, asylrätten ska liksom vara på en europeisk miniminivå, då kommer människors uppfattning om människor som har flyttat hit att bli allt mer negativ. Och tyvärr så riktas ju inte den här negativa inställningen till människor som ännu inte har flyttat till Sverige, utan i allra högsta grad till människor som redan är här, redan kanske är födda här, är svenska medborgare sedan en, två, tre generationer, som utsätts för rasism och diskriminering. Så det här är väldigt allvarligt, och jag skulle önska att fler partier vågade stå upp mot de här repressiva tendenserna i samtiden och göra sitt bästa för att, istället för att stärka den här opinionen, försöka mota den här opinionen och stärka dem som istället vill se ett mer öppet samhälle. Jag tror att vi som välfärdsland och som industrination gör oss en jättelik otjänst. Det är bättre att säga att om vi behöver arbetskraftsinvandring, då behöver vi ha en välfungerande arbetsmarknad. Och den bygger på kollektivavtal, den bygger på schyssta villkor, den bygger på att när staten upphandlar så ska man stödja framväxandet av seriösa företag som ger bra villkor till sina anställda. Det har man kunnat välja, istället för att välja att fokusera på att göra det svårare för arbetskraftsinvandrare att komma hit, för att de möter en arbetsmarknad som så att säga göder fusk och utnyttjande.
Får vi säga tack till dig, Lisa Pelling, chef på tankesmedjan Arena Idé. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.